En av de undervisningspass som satte djupast spår i mig, tror jag, det var ett seminarium som hölls av Anderson Moyo och hans fru. De finns i Storbritannien, i Sheffield. Och de talade på temat andliga fäder och mödrar föder andliga söner och döttrar. Och jag fick en uppenbarelse över att det här är en aspekt av evangeliet som vi någonstans har tappat lite. Men som är fruktansvärt central. Alltså det är grundläggande på ett sätt som inte riktigt går att sätta fingret på. Så jag ska tala en stund om andliga fäder och andliga barn. Och när jag säger fäder så menar jag föräldrar. Andliga föräldrar, både fäder och mödrar. För vad är det som gör att jag står här idag? Vad är det som gör att jag står här och inte liksom ligger här på sofflocket eller har gått iväg eller har lämnat tron eller gått vilse? Eller vad är det som gör att jag står här idag och fått nåden och förmånen att få leda den här församlingen? Det är bara Gud, för det finns ingenting i mig som har åstadkommit det. Det är Guds nåd, helt rätt igenom. Men en stor del av den nåden, det är att vi hade förmånen att ha andliga föräldrar när vi var nyfrälsta. Vi kom i kontakt, och det här var Guds ledning, helt klart rätt igenom. Vi träffade ett äldre par från pingstförsamlingen i Frölunda. De var då i 60-årsåldern, tidiga 60-årsåldern tror jag. Men vi träffade dem inte i Frölunda Pingst. Vi träffade dem i den lilla byn Glava, 3 mil utanför Arvika i Värmland, där mina föräldrar bor och dit vi hade flyttat. Och som en händelse bara, så där som det kan vara i Guds timing, så hade de några år tidigare skaffat sig en sommarstuga där. Av alla ställen i hela Sverige. Det bor 600 personer i det här samhället, i hela den här liksom byn. 600 bofasta. Och så hade Hans och Yvonne Andersson, som de heter, de hade köpt sig ett litet torp uppe i skogen och bestämt sig för att flytta dit. Så de bodde där när vi kom flyttandes. Och vi var unga och vi var brinnande och vi var liksom gasade och vi var så här, wow, vi ska ge över världen. Och de tog sig an oss. Och de blev verkligen en andlig far och en andlig mor för oss. Och för min del så blev det så att det faktum att de fanns där, det gjorde att jag blev en lärjunge. På riktigt. Jag blev en lärjunge och inte bara en troende. Och det är en avsevärd skillnad. Att vandra i ett lärjungeskap kontra att liksom driva runt och vara frälst i största allmänhet. Det finns någonting i lärjungaskapet, i vandringen, den gemensamma vandringen där du och jag tillsammans i en relation vandrar tillsammans med Jesus. Det gör någonting mycket starkt i en människas liv. Det fick mig att växa som kristen, det fick mig att växa som troende, att finnas i det här lärjungaskapet och att ha förebilder som gick före. Och dessutom så validerade det min tillväxt i tjänst. Alltså på något sätt så bekräftade de att vi ser det här i dig. De kunde se saker som jag inte kunde se alls. För de hade vandrat mycket längre med Gud. De hade mycket bättre erfarenhet av vad finns i människor. Vad har Gud lagt ner i människor? De hade en andlig mognad och en andlig klarsyn att kunna se att nej, men bakom allt det här spretiga och alla de här idéerna och allt det här liksom, så finns det någonting som Gud har lagt ner. Och de hade förmågan att se och bekräfta och plocka fram det så att det kunde växa. Skillnaden då, den blev i hur växandet gick till. och hur överlåtelsen gick till. Jag är övertygad om att jag hade inte haft den överlåtelsen till Kristus som jag har idag om jag inte hade haft mina föräldrar, mina andliga föräldrar. Om inte de hade tagit sig an oss så tror inte jag att jag hade växt på det sättet som jag har gjort. För det fanns en jordmån där, det fanns någonting som Gud använde i deras andliga föräldraskap för att skapa en kultur runt våran lilla grupp där det här växandet kunde ske. Och det innebär att för mig blev livet Kristus. Precis som Bibeln säger. Och det kan säkert ske utan, men jag tror att det är väldigt mycket svårare och väldigt mycket mindre sannolikt att gå den vägen. Man saknar andliga föräldrar. Man är andligt föräldralös. Då är det svårare att komma till att liv, för mig är verkligen livet Kristus. Det blir snarare, för mig är Kristus en del av livet. Gott så, men det är inte nog och det är inte där vi vill hamna. Det skapar också för mig ett exempel att följa. Jag kunde se hur ett liv som en lärjunge ska se ut. Jag hade något att fästa det här vid. Det blev inte bara en teori och bara tankar. Och det blev också en plats att växa på. Någonstans att vara. Så det är nog anledningen till att jag står här idag. Och när jag hörde Andersson och Lydia prata om det här så slog det an en ton om att vänta nu, det här har jag inte riktigt. Jag har ändå inte riktigt fullt ut förstått det. Jag har inte förstått riktigt hur viktigt det här är. Och hur centralt det egentligen är för evangeliet. För vad är egentligen det glada budskapet? Vad är det för ett budskap Jesus hade till oss? Vad innehåller evangeliet om man kokar ner det till sin liksom kärnpunkt? Åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt alla de som tror på hans namn. Barnaskapet är en central del i evangeliet. Någonting som Jesus friköpte åt oss på korset var inte enbart förlåtelse för all synd. Vilket är fantastiskt i sig. Halleluja, prisa Gud för det. Men i tillägg till det så gjorde han också oss gjorde det möjligt för oss att relatera till Gud som fader. Han visade oss barnaskapets ande. Han gör det möjligt för oss att bli adopterade in i Guds familj. Det finns någonting där. Vi ska gå till Malaki 4, verserna 5-6. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Där slutar Gamla testamentet. Det är den sista versen i hela GT, den sista profetrösten. Malaki var den sista av profeterna som förkunnade. Det är den sista boken i Gamla testamentet. Vänder du blad i din bibel efter att ha läst det här? Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Vänd blad så hamnar du i Matteus 1. Och där kommer han. Som var utsänd. Och som uppenbarades som Guds son. Han uppenbarade Gud som sin far. Tidigare hade ju Israel relaterat till Gud som Jahve. Allhärskaren, han som har skapat allt. Men inte riktigt på det sättet som Jesus uppenbarar Gud som fader. Det finns passager i Gamla testamentet där man kan se spåren av det här att Gud liksom förbarmar sig över sitt folk som en far. Så han har ju alltid varit far. Men den uppenbarelsen fanns inte riktigt. Inte ens Mose skriver liksom i de termerna som Jesus talar om om Gud som fader. Om du läser om Moses så står det att han var Guds tjänare. Han var betrodd i hela Guds hus. Men han var inte son. På det viset är du och jag större än Mose. Eller rättare sagt större än vad Mose var när han levde. För idag är han ju också Guds barn. Men den uppenbarelsen fanns inte då. Du lever i en tid där din trosresa tillsammans med Gud är på ett intimare och djupare plan än vad Mose kunde uppleva. För han fungerade som Guds tjänare. Och du kan få fungera som Guds son eller dotter. Inadopterad. På grund av det Jesus har gjort. Han är vår broder och gör oss till barn hos Gud. Och Jesus gjorde allt sitt verk utifrån sin identitet som Guds son. Allt han gjorde. Jag gör bara det jag ser fadern göra, säger Jesus. Min fader verkar än i denna stund, därför verkar även jag. Allt som Jesus gjorde, gjorde han utifrån sitt sonskap. Det är liksom basen för hela Jesu verksamhet, är att han relaterar till sin far. Gång på gång i evangelierna så ser vi hur han, liksom, han går, drar sig undan för att vara med sin fader. Han gick inte undan och be för att han skulle be om att få saker. Han gick inte liksom, gode Gud, kan du hjälpa mig nu? Jag behöver lite bröd till att ge åt de här 5000 här, för vi har inget bröd. Nej, utan Jesus gick och var med sin far. Han levde i relation till fadern. Och det är vi också kallade till att göra. Om vi går till missionsbefallningen i Matteus 28. Trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det där som översätts gör alla folk till lärjungar. Det är egentligen ett verb. Ett enda ord som betyder lärjunga gör. Lärjunga gör alla folk. Disciple all the nations. Alltså, gör så att de blir lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad är då uppdraget? Vad är missionsbefallningens uppdrag egentligen? Och det är gör lärjungar. Gör lärjungar av människor, men också gör lärjungar av nationer. Vi hade en, ska vi se om jag har fått namnet. Jag ska smygkika, för jag kommer faktiskt inte ihåg. En kvinna som heter Arin, som vittnade, hon är från Uganda. Hon lämnade ett vittnesbörd om hur församlingarna i Uganda har aktivt arbetat med lärjungaskap för att utrusta och utsända människor till att påverka hela nationen. De har alltså bröder och systrar som sitter i regeringsställning. Uganda fungerar lite annorlunda. Där kan man vara president hela livet. Man blir liksom återvald sådär, med jämna mellanrum i val. Så därför är det väldigt viktigt vem som har presidentens öra. Presidenten är liksom densamme. Han är härskare så. Men vem är det som ger presidenten råd? Jo, där har de arbetat aktivt med att utbilda, utrusta och utsända människor så att de idag sitter i regeringskabinettet och ger råd åt de som härskar i landet och säger: det här bör vi göra. Och det innebär att Guds rike har vunnit ett insteg. Det finns mycket problem kvar i Uganda. Det finns mycket som de har att brottas med och sådär. Det är inte perfekt på många vägar. Men det finns någonting där av att de har börjat att lärjunga träna hela nationen. Därför att maktens öra hör Guds rikes ord. Det var fantastiskt utmanande för mig att höra det där. Vem har vi som viskar i statsministerns öra? Hur väl har kristenheten i Sverige lyckats med att lärjungeträna den här nationen? Om du backar bandet till början av 1900-talet, då var vi där. Har du koll på det? Levi Petrus i pingströrelsens barndom, eller när den grundades, han var uppe på regeringsnivå. Han hade vägar in i riksdag och regering. Man hade bönemöten i Sveriges riksdagskammare. Så vi har varit där, men vi har tappat bollen. Och vi måste komma tillbaka dit igen. Och vägen dit går genom lärjungaskap. För hur ska vi kunna göra lärjungar om vi inte själva är lärjungar fullt ut? Det här uppdraget att lärjungaträna både människor och nationer, det är helt omöjligt att genomföra om inte vi först är lärjungar. Och för att vi ska bli lärjungar så måste vi ha andliga fäder och mödrar. Om vi ska kunna ta oss an människor som kommer till tro och utrusta dem på rätt sätt, så måste vi arbeta med att föra in dem i en familj där det här växer fram på ett naturligt sätt. Vi går till första Thessalonikerbrevet 2. Från vers 7. Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk, Istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er, som när en mor sköter om sina barn. Ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet natt och dag, arbetade vi för att inte lägga någon av er till last medan vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen. Ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och rent vi uppträdde bland er troende. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn. Och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och till sin härlighet. Kyrkan är först och främst en familj. Om kyrkan inte är en familj så missar den sitt mål. Därför att målet med församlingen är att det ska födas andliga bebisar. Vi ska vara fruktsamma och föröka oss. Och då pratar jag inte om fysisk fruktbarhet, den är viktig den också. Men här handlar det om andlig fruktbarhet. Att vi föder andliga barn och tar hand om dem och vårdar dem så att de kan växa upp till fullmogna människor i Kristus. Så målet är att du ska växa upp till full andlig mognad. Och att du ska ha andliga barn. Som du själv sen hjälper till att växa till i mognad. Och det sker genom lärjungaskap. En lärjunge har en mästare. Vi är alla Jesu lärjungar främst. Men det finns någonting att vandra tillsammans i lärjungaskap, i att jag faktiskt har någon som har vandrat före mig, som är en mästare i relation till mig själv. Någon som vet mer, erfarit mer, vandrat längre, står nära Gud. Någon som jag kan vandra tillsammans med, där vi båda tjänar Gud och vandrar tillsammans. En andlig far eller mor som kan ta sig an mig. Jag vill ge dig tre aspekter av andligt föräldraskap. Det här kommer bli väldigt kompakt. Så om du inte hänger med på alltihopa nu så gör det ingenting. Det här var ett provsmak av liksom, vad är det här? Vad är det vi vill få tag på? Vi kommer att tala om det här mer över tiden. Men den första aspekten av att skapa det här är att vi behöver skapa en församling som har ett relationellt klimat i grunden. Relationerna oss emellan måste vara viktiga på riktigt, inte bara söndag förmiddag. Utan att faktiskt kyrkan blir den plats där relationer växer och vårdas som är riktiga relationer. Jesus sa att världen ska veta att ni är mina lärjungar om, vad då? Om ni älskar varandra. Och det var så fantastiskt att få uppleva det. När vi kom ner till Kenya, när vi åkte ut på den här resorten som ligger i Lukenya, heter det, en liten by, en bit utanför, 40 minuter utanför Nairobi. Och landade där, så var det 200 människor där på plats som älskade varandra. På riktigt. Och jag kände mig älskad när jag kom dit. Det var helt märkligt. Jag har aldrig på det sättet aldrig riktigt upplevt det fullt ut förrän jag kom dit. Att det liksom genomsyrade allt. Man har lyckats på något sätt. Det finns någonting unikt här som började med Barney Coombs. Barney Coombs var den som initierade Salt and Light som rörelse. Han var fylld av en vision. Han fick tag på det apostoliska. Men han fick också tag på det här som Paulus skriver om när han liksom utgjuter sitt hjärta och älskar församlingarna. Barney hade en unik förmåga att verkligen bygga äkta relationer och basera arbetet på det sen. Han har gjort jättemycket arbete i Salt and Light. Det gör jättemycket bra saker. Men relationerna är fortfarande bärande och det märktes. Det märktes att folk... Alltså jag har... Nu ska jag bekänna. Kommer en bekännelse. Jag är inte av Gud naturligt gåvoutrustad för att vara social och bygga relationer. En del av er har kanske märkt det. En del har inte märkt det för att jag är duktig på att låtsas. Utan jag måste, för mig så är det ett arbete, det är en ansträngning. Och jag har under mitt liv behövt träna upp den förmågan. Så när jag gick i skolan då var jag alltid den som satt liksom för sig själv någonstans i ett hörn. Och liksom, låt mig vara. Jag vill vara i fred. Om jag är ute på jobbet och på någon konferens eller någonting så måste jag liksom gå in i en roll av att nu ska jag vara aktivt socialisera och kallprata med människor. Och så är jag jättetrött när jag kommer därifrån för det ligger liksom inte naturligt för mig att vara sån. En del av er har fått den nåden att kunna vara socialt smörjmedel. Gud välsigna dig om du är sån. Fantastiskt, ni behövs på alla sätt och vis. Men jag har inte den gåvan. Men när jag kom dit så var det, man kunde gå och sätta sig vid ett matbord med vem som helst. Bara... Hej, får jag sitta hos dig? Jajamän, vad kul. Vem är du? Nu lär vi känna varandra. Ja, jätteroligt att träffa dig. Var kommer du ifrån? Alltså, sådär, på riktigt inte förställt, inte påklistrat eller påtvungt, utan faktiskt äkta omsorg. Vi gick runt, jag och Johanna gick runt och skulle titta lite. Man hade lite djur på den här gården eller konferensanläggningen där vi var, så gick vi runt och skulle kika lite och vi var ju helt så här: wow, här springer det tama antiloper och där borta står en struts i inhägnad och sådär, liksom. Vi var lite wide-eyed. Då kommer Steve Thomas som ju då fortfarande han skulle lämna ifrån sig ledarskap, men han var högsta ledare för hela grejen liksom. Det var i stort sett han som hade sett till att vi var där. Han kommer upp till oss och presenterar sig och liksom får se att vi går runt ensamma och vi är för honom obekanta ansikten. Han kände ju oss till namnet för han vet ju vilka vi är. Så säger, men han, vi har inte träffat så mycket så han har inte ansikten på oss. Och han presenterar sig som, hej, jag heter Steve. Vilka är ni? Kul att ni är här. Liksom. Så där, genuint bara omsorg om att hoppas ni har det bra. Inte, hej, jag är den och den. Utan, hej, Steve heter jag. Det säger någonting. Det säger någonting och det är att skapa ett relationellt klimat. Spädbarn i Kristus måste känna kärlek. Den som är ny i tron måste känna sig ovillkorligen älskad för att kunna växa. Genuint älskad och accepterad. Inga pekpinnar. Det kan man ta sen när man har växt upp en stund. Då kan man börja liksom justera och säga nu måste vi liksom ta tag i de här sakerna. Men det initiala är att du är älskad. För det är ömtåligt med människor som nyss har kommit till tro. Det är ömtåligt den där glöden och branden som man har när man är nyfräst. Inga pekpinnar. Villkorslös kärlek. Kom igen, du önskar som du är. Sen kan vi börja och skala av vassa kanter och sådär så småningom när vi har vandrat några år tillsammans. Det skapar ett exempel och en förebild som man vill följa. Om vi har ett sånt klimat, ett relationellt klimat där relationerna faktiskt är äkta på riktigt och är basen för alltihopa, då vill man följa efter. Det där du har, det vill jag också ha. Det där som du har, sån vill jag också bli. Jag minns Johanna sa det när vi umgicks med Yvonne och Hans i början. Så sa hon, jag vill bli en sån där bönetant när jag växer upp och blir gammal. Då ska jag bli en sån där bönetant som sitter och ber och älskar alla. För Yvonne, hon är verkligen, hon är djupt profetisk. Den del av jag träffade, hon var här när vi installerade som pastorspar här. Hon är verkligen en bönetant. Skarpt profetisk och massa gåvutrustning. Hon är en bedjare i hjärtat. Talar med Jesus varje dag. Det är någonting jag vill följa efter. Den andra aspekten av andligt föräldraskap som jag vill ge dig är att vi behöver ha en lärjungaskapande kultur. Vi går till Matteus 4 och 19. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Där har du ett exempel på vad jag menar med en lärjungaskapande kultur. Följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Det vill säga, om du vandrar tillsammans med mig så ska jag genom mitt liv och leverne och erfarenhet och det jag har med mig göra dig till. Jag ska se till att du, om du följer mig, blir det Gud vill att du ska bli. Jag ska skapa det i dig. Kom och vandra tillsammans med mig. Vi gör den här resan du och jag ihop. Så ska jag göra dig till människofiskare. Det är att ha en lärjungaskapande kultur. Det är en medveten process som fostrar mognad och fruktbarhet. Det här måste vara det centrala, det mest centrala i kyrkan. Församlingens liv och hjärta måste vara den här lärjungaskapande kulturen. Allting annat är underordnat det, därför att om vi kan skapa lärjungar som vandrar med Jesus, då kommer allting annat falla på plats. Vi behöver inte koncentrera på allting annat. Det här är en organisk process där man lever ett verkligt liv tillsammans. Det här är inga program, det här kan ingen liksom bibelskola eller program eller liksom fempunktsplan fixa. Det här handlar om att leva livet tillsammans, men göra det med avsikt. Och det går heller inte ut på att skapa några kloner. En klon, vet ni, det är när man tar en varelse, en växt eller ett djur, och så tar man några celler av det, så gör man en exakt kopia genom att ta de där cellerna och låta dem liksom börja dela sig, och så växer det och så blir det en ny exakt genetisk kopia. Om vi gör kloning i kyrkan, då ska alla bli likadana som den som leder. Bort det. Det är förödande, säger Anders, och det är helt rätt. Vi ska inte skapa några andliga kloner, vi ska skapa andliga barn som blir det Gud har tänkt dem att vara. Vi ska skapa en kultur där människors kallelser och gåvoutrustningar frigörs och de släpps in i den kallelse som Gud har för just den människan. Det här är ett bibliskt mönster av överföring och att lära sig att vandra tillsammans med någon som kan lära dig hur livet är i Kristus. Den tredje aspekten av andligt föräldraskap, det är att det finns ett gudsrikes mönster av faderskap och sonskap. Och det börjar med att Jesus är uppenbarad som Guds son. Det är basen för allt. Han gjorde allt han gjorde i relation till sin himmelske fader. Det var hans sonskap som gav honom basen för att göra det verk han hade att göra i Guds rike. Och det är basen för vår relation till Gud på samma sätt. Vi är kallade att vandra i vårt barnaskap. För det är bara i barnaskapet som kristuslikheten kan uppstå. Du kan försöka hur du vill och förändra ditt beteende. Du kan vara hur duktig som helst med att liksom använda andliga discipliner och läsa din bibel mycket och be tills du blir blodig på knäna. Men det skapar inte kristuslikhet förrän du har din identitet i att jag är Guds barn. Och därför så blir jag förvandlad till likhet med Kristus som är Guds son. Det finns en identitet, en djup identitet i att vara barn till Gud som förvandlar dig inifrån och ut, som inget beteendeändrande kan hjälpa dig med, utan det är bara baserat på den där relationen till Fadern. Det här är en bestående överlåtelse till familjeband, till autentiska relationer och andlig kontinuitet. Att vi faktiskt utgör en andlig familj där det här går i arv. Från fäder och mödrar till söner och döttrar som tar vidare och bygger vidare på det i en ny tid framåt. Varför är då det här? Vad var det jag fick tag på det mer? Jag försökte liksom verkligen försökt att vrida ut och in på hjärnan och få ner det här på papper. Vad är det som gör att jag känner att det är så viktigt? En del av att ha ett andligt föräldraskap är att skapa bekräftelse för den som kommer in i församlingen. Jag ser dig och jag validerar dig. Jag ser vad Gud har lagt ner i dig. Jag ser Gud i dig. Jag ser det Gud har tänkt att du ska vara. Paulus gjorde det här med Timoteus, Filipperbrevet 2, 19-23. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag har fått se hur det går för mig. Det Paulus gör är att han validerar Timoteus som son. Jag har ingen som är så överlåten som Timoteus. Han är min andlige son. Jag sänder honom till er, för det är som om jag hade kommit själv. Det finns någonting i att bekräfta kallelse och syfte i en annan människa som är väldigt starkt. Det skapar någonting väldigt starkt. En annan anledning till att det här är så viktigt, det är för att det finns någonting av att ge vidare. Jag har inget bra svenskt ord på det. På engelska så pratar man om impartation. Impartation, alltså att ge någonting som man har och överföra det. Om jag har fått någonting gott, en gåva, så kan jag överföra det vidare till nästa generation. Det är impartation, eller att ge vidare. Och det bygger på att andliga föräldrar vill se barnen gå långt mycket längre än vad de själva någonsin kommer att kunna göra. Det finns någonting där av äkta kärlek. När man liksom, men jag ser att du kommer göra så fruktansvärt mycket mer fantastiska, underbara saker än vad jag någonsin har gjort. Och jag är gläds över det. Jag håller det inte tillbaka, jag har ingen avund, jag har ingen bitterhet, jag bara gläds över att du kommer att gå så mycket längre än vad jag kunde göra. Det är faders hjärtat, moders hjärtat. Att barnen ska bli mer välsignade, rikare välsignade, bygga någonting större, få mer av Guds nåd. Det handlar om att ge vidare andligt liv och nära relation med Gud. För att utan det här barnaskapet, då blir vi prestationsdrivna tjänare. Om vi inte vilar i sonskapet, om vi inte vilar i att vi är Guds barn, då blir allting vi gör drivet av prestation. Jag ska minsann förtjäna någonting. Herre, nu ser du väl hur väl jag har tjänat dig. Det blir som den hemmavarande sonen i liknelsen om den förlorade sonen. Här har jag tjänat dig i alla år, och mig har du inte ens givit en killing att festa på tillsammans med mina vänner. Det där är tjänandeskapets ande, inte barnaskapets ande. Det handlar också om att lämna någonting i arv. När Bibeln talar om arv så är det ofta bildligt. Det är liksom symboliskt för att lämna vidare någonting av det Gud har lagt ner. Det finns ett andligt arv som lämnas från fäder till söner. En välsignelse, en smörjelse kanske. En kallelse, en uppdraget vision. Andligt arv, det är reserverat för mogna söner. Tjänarna får inte lov att ärva. Och spädbarn i Kristus får inte heller lov att ärva, för de kommer göra som den förlorade sonen. Vad var problemet med honom? Jo, han var omogen. Han hade inte växt upp. Han tänkte att det skulle bli bättre om han fick ut sina pengar och drog iväg till ett fjärran land och levde upp alltihopa. Det är ju ett omoget handlande. De är inte klar värd att ärva andlig välsignelse. Spädbarn är omogna och upproriska och måste stå under förmyndarskap tills de har växt upp. Det här har vi Galaterbrevet 4:1-7. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga så var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Vi kan gå till Hebreerbrevet 5:14 också. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Där ligger den andliga mognaden att ta emot ett andligt arv. Andliga barn måste förlösas in i sin uppgift och kallelse. Det är det som är uppfyllelsen av missionsbefallningen. Att identifiera, vad är det du är kallad till? Vad är det Gud har lagt ner i ditt liv? Att hjälpa människor att hitta det och förlösa dem in i det. Andliga barn är lärjungar och lärjungar blir lika Kristus. Och det är målet för oss alltihopa. Så man ska sammanfatta det här då och gå ner för landning lite grann, så vill jag ställa en fråga. Vems lärjunge är du? Jag hoppas och tror att du är Kristi lärjunge. Men vandrar du i ett lärjungaskap? Det här var en fråga jag ställde mig själv. Och jag insåg att jag gör ju inte det riktigt. Faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, så vandrar jag inte idag i ett lärjungaskap. Jag har tänkt att jag nog har kommit fram. Att jag liksom har, ja men det är väl ganska bra så här. Och så har jag nöjt mig. Och så fortsätter jag inte framåt. Det saknas. Så jag gjorde faktiskt så. Jag ringde upp Mats Nordén. Som är, han leder ju Sverige-teamet. Och så pratade med honom om det här. Och sa som det var här. Du Mats, jag behöver faktiskt någon att vandra med som lärjunge. Så vill du vara min pastor på riktigt? Vill du bli min vän på det sättet? Att vi vandrar den här resan tillsammans. Och jag tror att du ska gå hem och tänka över på samma sätt. Vems lärjunge är du förutom att du vandrar med Kristus? Vem vandrar tillsammans med dig på vägen? Vem är din pastor? Jag kanske är din pastor för att jag är liksom föreståndare för den här församlingen. Men om inte du vandrar tillsammans med mig, om inte vi har gemenskap med varandra på ett sätt, så är det ju bara på pappret som är det. Funktionellt så är jag ju inte det. Och det behöver inte vara en liksom formell position. Det är inte det jag talar om. Utan någon behöver vara din accountability partner. Alltså vem får lov att tala in i ditt liv? Vem får lov att ställa tuffa frågor till dig? Vem delar du livet med på det sättet att du har någon där du kan vara dig själv tillsammans med någon? Oftast funkar det kanske ännu bättre om det är ett syskon som du har gott förtroende för. Någon som du vandrar tillsammans med. Jag och Samuel har lite den relationen med varandra. Om jag liksom är trött och hängig en dag så ringer jag upp Samuel och säger, kan vi gå ut och göra något kul? Och så kan jag bara liksom vara mig själv som en bror Jag har blivit lite som David och Jonathan. Liksom, att, men vi älskar varandra som bröder. Det där vet ni, det där är dyrbart. Annars kan vi lätt fastna som småbarn i tron. Du kan ha vandrat med Jesus i 40 år och fortfarande vara ett spädbarn. Fullt möjligt, jag har träffat många sådana. Andlig mognad kommer inte av sig själv. Du måste faktiskt aktivt se till att du odlar fram den i gemenskap med Gud. Låta Gud verka i dig så att det blir någonting av det. Annars kommer du fastna och vara andligt spädbarn resten av livet. En jätteviktig aspekt av det här. Följ aldrig någonsin en jordisk mästare som inte själv står under lärjungskap personligen. För hur vet du att den personen inte för dig vilse? Om du följer någon som inte har någon som talar in i deras liv, hur vet du då att det ska sluta? Om en blind leder en blind hamnar båda två i gropen. Det där är jätteviktigt. Jag vet vem Mats har som sin pastor. Eftersom jag vet att den personen själv står under lärjungenskap, så vet jag att det här kan jag kan lita på det här, därför att det finns en accountability. Jag har inget bra svenskt ord för det, men att man lever ett öppet liv, att man är ansvarig inför någon för sina livsval. Vem är din andlige far eller mor? Har du haft en sån, så hedra dem. Idag är det mors dag. Hedra din andlige far eller mor. Är de inte i livet, så be en extra bön för dem. Tacka Gud för den välsignelse det har inneburit i ditt liv att du har haft en andlig far eller mor. Är de kvar i livet, tala om för dem. Det här gjorde du i mitt liv. Det var fantastiskt. Jag är så tacksam till Gud för att han sände dig in i mitt liv. Och vem är ditt barn i Kristus? Vem vandrar du tillsammans med? Vem är du andlig förälder för? Har du inte någon som är ditt barn i Kristus? Börja be då att Gud ska sända dig någon. För det gör han när du är villig. Det finns absolut inte för många andliga föräldrar. Gud har gott om andliga barn som han vill föra in i sitt rike. Men jag tror att han saknar fäder och mödrar. Och jag tror att när vi bekänner oss till det och ber till Herren och säger: Herre, jag vill vara en far eller mor för någon. Sänd mig någon. Så skapar han det. Prova honom ska du se. Jag är övertygad om att du kommer att få bönesvar om du ber den bönen. Aldrig föräldraskap och ett verkligt lärjungaskap är avgörande för att utveckla, utrusta, utkåra och utsända söner och döttrar i deras gudagivna syfte och mål. Det här, mina vänner, det är basen för Guds församling. Amen. Så Fader, vi tackar dig för din nåd. Tackar dig för din barmhärtighet, Herre. Men vi ber också att vi skulle få tag i det här. Att vi skulle få... Att du skulle göra det verket som du sände Elia i form av Johannes döparen att göra. Att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Så att vårt land inte slås med förbannelse, Herre. Så att du inte kommer att till spill och ger det här landet. Vi ber om en barnaskapets ande. Vi ber också om att du skulle väcka upp andligt föräldraskap och andligt barnaskap igen, Herre. Be att vi skulle få tag på det här, att det skulle få brinna som en eld i våra hjärtan, Herre. Prisar och tackar dig för din nåd, godhet och barmhärtighet i Jesus.